In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Hej och välkomna ska ni vara till denna veckans avsnitt av Sportbladets Silly Season podcast. Det är ganska exakt en vecka kvar till fönstret stänger. Och jag och Patrik Sjögren sitter här och tänker, när ska det hända någonting? Det händer ingenting, Patrik, vad är det som händer?
Det är brutalt dåligt. Även om man ska försöka vara lite positiv nu så är ändå Teixeira på gång. Mm. Det glädjer mig. Mm. Det skulle ju kunna få hjulen lite i snurr förhoppningsvis. Men annars är de ju riktigt jävla sömniga. Mm. Hela högen.
Ja.
Sen ska ju Pato till Chelsea också. Det skulle ju rädda det fönstret. Och spelar ingen roll vad de andra gör. Nej. Går Pato till Chelsea, då är jag fan nöjd. Då är jag nöjd med vintern 2016.
Pato till Chelsea, ja. Vi ska komma till det. Men jag tänker vi börjar med någonting som faktiskt blev klart igår. En klar värvning, eller värvning var det inte. Det var ett lån faktiskt till och med. Det var Victor Valdes som går på lån resten av säsongen till Standard Liège. De ryktena har ju figurerat lite grann de senaste dagarna, men officiellt blev det igår. Och då tänker man ju lite, Standard Liège av alla klubbar, hur mycket har den där stjärnan dalat egentligen? Det var inte så många år sedan han var given första målvakt i Barcelona, själv ville bort från klubben. Det var inte, absolut inte så att han var på väg att förlora någon plats eller någonting på det sättet. Han var bara lite girig kanske, eller han ville ha en ny utmaning helt enkelt. Och sen, eller pengar för den delen också. Och sen har det gått åt helvete för Standard Liège på lån. Det smäller inte särskilt.
Ja, men du njuter av det här, du är riktigt gott där. Du vill inte komma till någon slutpunkt, utan du vill bara så cirkulera, ja, i det faktum att Victor Valdes gått på lån till Standard Liège.
Ja, jag kanske inte riktigt vill frossa i den skada han ådrog sig där, men just beslutet att lämna Barcelona.
Dina ögon tindrar som aldrig förr. Alltså, jag har inte sett dem tindra så här sedan Getafe gjorde någon obetydlig transfer sist. Det är helt absurd.
Men sen att välja Monaco,
Willy Cavallero, ah. Nu tindrar de ännu mer.
Alltså jag tycker det är bara tragiskt, det är så det kan gå. Men det är en fascinerande historia, det skulle bli skönt när vi har honom borta från United till slut. Vi kanske kan få lite, han kanske kan lyfta på locket vad som hände egentligen. Jag vill läsa Victor Valdes självbiografi, Sjögren. För många sjuka grejer har hänt här de senaste åren.
Ja, men jag vill också det, men jag undrar ju om nu Tottenham skrev in i kontraktet med Real Madrid när de sålde Gareth Bale att han inte skulle få säga någonting negativt överhuvudtaget om klubbens ordförande, dess styrelse eller dess anställda. Det undrar man ju hur fet den klausulen är i United med Victor Valdes när han väl lämnar.
Ja, vad fan, du har frossat lite grann i de här Football Leaks dokumenten. Det har släppts lite dag för dag här, känns det som.
Ja, det är sjukt intressant. Man får ju se hur det ser ut, de här stora affärerna. Det var väl Özil senast idag som man kunde läsa exakt hur avtalet med Real Madrid och Arsenal såg ut och vad det är för klausuler, att det finns en återköpsklausul och så vidare, och att Real skrev in att de får 1 miljon euro mer för varje år som Arsenal går till Champions League. Det är den mest tacksamma klubben man kan skriva en sån klausul med Arsenal, för de går fan alltid till Champions League.
Ja, Football Leagues direkt från Portugal är väl där de har, eller sägs ha liksom sitt säte så att säga, och det är väl ganska bra land vad gäller lite mörka affärer och tredjepartsägare och skumma agenter och allt.
Tacksamt möjligt. Utgångsläge.
Inte riktigt förvånad att det kommer därifrån.
Sen ska man inte ohämmat hylla Football Leagues heller, för jag vet inte riktigt vad de vill än. Det påstås ju att de har inlett en, eller ja, de har försökt utpressa Doyen Sports och är anmälda för det. Samtidigt så har ju Doyen en viss anledning att försöka få stopp på det där också. Det är Jorge Mendes närmaste allierade där, här i Doyen Sport, de granskar hårdast. Sen jag håller på att röja det där. Jag vill
det kommer någonting längre från.
Ja, men jag hoppas det. Få lite rätsida på vilka det egentligen är det där. Men det återstår att se om vi lyckas med det.
Och sen ska vi också addera, för Daily Mirror uppger idag att Manchester United efter Valdes ut efter att Valdes klev till Liège, så uppger man att United scouter kommer vara på plats och scouta Mattia Perin, målvakten i Genoa. Och det är väl ingenting man lyfter på ögonbrynen så jättemycket åt förrän sista utgången nämner att Liverpool också är intresserade. Och då kan vi addera ytterligare ett namn till Liverpools målvaktsjakt. Där har vi ju som sagt, som bekant, redan Marchetti, Muslera, Sirigu, Mandanda, Ter Stegen och nu Perin. Får jag pilla in där i min lilla lista.
Lilla hockeykortssamling med målvakter
som har kopplats till Liverpool.
Men er upper deck-kort du har dem på, jag hoppas det.
Och är vi fortfarande överens där om att Minolés förlängning är för att vara andra målvakt efter den här säsongen?
Nej, jag ska inte tro att vi liksom inte ens kommit överens om det.
Men det var jag
att vi fortfarande kan vara överens. Nej, jag är inte lika övertygad. Alltså, jag tycker det är konstigt att förlänga. Alltså, om de förlänger honom nu så tror jag att de tar i hand på att han är första målvakt. Att han liksom... men jag är tveksam till om han borde vara första målvakt. Men jag är inte lika säker som dig på att de liksom... Jag tror inte att han har skrivit på och tror att han ska bli andra målvakt. Det tror jag inte. Alltså, tror han hade gjort något annat.
Det är så, ja, alltså det är så sjuk situation. För jag kan verkligen inte se att Klopp tycker Minolé, fan vad bra han är. Honom kan jag lita på i 5 säsonger här framöver. Jag kan inte se det. Och sen så är det klart, jag har ju lite svårt att se även att Minolé skulle vara helt okej när Klopp säger att nej, du är andra målvakt här 5 säsonger framöver.
Jo, men ser inte att de ska få svin mycket cash om de ska sälja honom då heller riktigt. Så att...
Nej, men Minolé är ju liksom, det är ju, om vi säger så här, han är ju betydligt bättre än de andra målvakter Liverpool har haft de senaste säsongerna. Så får han sitta på en bra lön där kanske. Inte helt olukrativt i alla fall.
Det går ingen nöd på honom än så länge.
Nej. Och sen har vi Teixeira som du nämnde tidigare. Där Daily Star vidarebefordrar Football Ukraines uppgifter om att Liverpool är överens med Teixeira om de personliga villkoren. Men att det fortfarande är lite svårt att komma överens om prislapp med Shakhtar Donetsk.
Sen återstår att säga Football Ukraine. Han för ju ett eget personligt krig, han som är bakom det Twitterkontot nu. Han har ju hamnat i dispyt med någon före detta människa som hjälpte honom med det. Som nu hänger ut honom som helt icke-trovärdig och liksom, ja, kallar honom diverse saker. Så det visar sig då att det är en ukrainare i New York som sköter det Twitterkontot. Aha. Så man kan ju ifrågasätta hur mycket egna uppgifter han har och hur mycket han vidarebefordrar från ukrainsk press kanske. Ja. Jag tror inte att man ska ta gift på att de vet någonting överhuvudtaget egentligen.
Sant. Det finns de här eldsjälarna borta i USA som håller på. Mycket invandrare till USA som har det här brinnande fotbollsintresset. Men jag vet inte, som du säger, om vi ska ta det för sanning, det som skrivs från staterna. Men så var det ju den här skadan på träningsläget här. De har ju lite speluppehåll i ukrainska ligan och det är ju illavarslande att han drar en lårskada
perfekt,
innan han ens är klar för Liverpool.
Han är som gjord för Liverpool, det var rakt in i en medical team. Ja, men det, om José Mourinho fortfarande hade varit manager för Chelsea hade jag inte utslutit att Liverpool hade fått genomföra läkarundersökningen. Sen hade Chelsea ridit in och snottat dem heller, men nu vet man ju inte om... Den gode Jos har lika hårda nyper. Men han har utvecklats på väg till Liverpool, så är det ju. Det ska bli sjukt spännande att äntligen få se även honom i Europa. Man har ju de där Shakhtar-brassarna som man får njuta av lite i Champions League på någon kall förtidsmatch vid 19-tiden. Man vill ju liksom ha dem in i värmen också.
Det är ju ett imponerande målfacit han har för att vara offensiv mittfältare, minst sagt.
Det kan man säga. Alla, alltså, många brittiska medier presenterar honom som striker per automatik.
För att han kikar
på målen, ja. Och sen har de liksom ingen koll på hur han är som spelare egentligen.
Nej. Och det är ju en ganska markant vändning, för det kändes som att i flera månader hette det att han skulle till Chelsea. Det var utstakat. Men det blir som sagt Pato för Chelsea.
Ja, den är underbar också. Alltså, allting talar ju för det nu. Det skulle ju kunna bli klart idag på sig Daily Mail. Jag vet inte om jag litar på Daily Mail i vanliga fall. Men jävlar var det chockerande att man har vant sig vid tanken att Alexander Pato ska springa ut i en blå tröja på Stamford Bridge. Det är som man blir lyrisk och själaglad och bara vill åka till London och... Fy fan vad härligt det är.
Ja, om vi är tveksamma så uppger ju också Sky Sports idag att själva överenskommelsen för att plocka in Pato var klar medan José Mourinho var kvar i klubben. Och att Jose Hiddink är nu den som ställer sig lite frågan till vad ska jag med Pato till? Och det är inte utan att man håller med honom lite grann där.
Nej, alltså, om det här stämmer att det inte är hans affär och Sky Sports tror man ju ändå betydligt mer på än vad man tror på Daily Mail, ska jag vilja påstå. Mm. Då är det intressant. Sen när de uppgifterna först kom så pratade man också om ett 3-årskontrakt. Mm. Och nu är det väl senast att det snackas snarare om ett lån.
Mm.
Och det kan väl tyda på att Schulz-Hiddink ändå har satt ner foten och sagt att ja, men vi kan inte signa en spelare på 3 år som jag inte vet kan springa än. Så. Då lär väl ta in han på lån och sen ha en tydlig förlängningsmöjlighet.
Mm.
Sen vet man ju inte om Schulz-Hiddink är kvar efter sommaren heller. Allting talar för att han inte är det heller. Nej. Så då ska ytterligare en tränare in och bestämma. Så Patos väger ju inte spikrak in i det där laget.
Nej, det känns som att det blir ett halvår på lån anonymt. Ja. Och sen vidare.
Så rakt ner i vitess liksom.
Fotbollens vildmarker. För det är ju sant, förra veckan satt vi här med käkarna nere i golvet kring uppgifterna att det var 3-årskontrakt. Det var ju liksom inte så att han har spelat sig till
nej, det
på något
absurd
vidare sätt. Så,
jo, varför chans också när han är i en så desperat situation? Det känns inte som att man behöver locka honom med 3-årskontrakt. Det är snarare du kan få vara här på anläggningen och få lite frukost. Så skulle han försöka ta den chansen. För att han vill så gärna spela i Premier League.
Sen finns det ju också de här supersköna uppgifterna om att Pato kommer till Chelsea som för att Roman Abramovic är skyldig Patos agent, vad heter han, Juricevan, en tjänst. Sväljer du de ryktena, får vi säga.
Köper rakt då? Nej, det vet jag inte om jag gör riktigt. Men man ska inte vifta bort sådana där personliga tjänster. Nej. Det har ju förekommit diverse rykten om även svenska spelare som gått till lite för stora klubbar, att det har funnits andra skäl bakom att det ska bytas pengar och då behövs det någon affär att gömma det bakom. Det är mycket handslag och personliga tjänster inom fotbollens värld, så är det tveklöst.
Ja, Jorge Mendes är ju precis en sån agent som utnyttjar lite tjänster för att placera spelare lite här och där.
Nu skickar Falcao, så hela Falcaos fotbollskarriär har ju Jorge Mendes byggt med hjälp av tjänster och gentjänster. Varenda klubbbyte har jobbat på det sättet.
Så det tycker jag, de ryktena frossar vi gärna i. Annars är Ramirez olycklig i Chelsea, uppger ESPN Brasil idag. Och det är inte utan att man klandrar honom, för han blir petad under Schulz-Hiddink till förmån för John Obi Mikel, Hiddings gamla favorit från 2007 eller någonting sånt där. Det klandrar man ju inte honom för. Och sen ska han sitta då på bänken under resten av säsongen här. Det är klart inte kul. Men det jag höjer på ögonbrynen över i de här uppgifterna, det är att ESPN Brasil också uppger att Ramirez vill till Kina, till Jiangsu, någon av Jiangsu-klubbarna. De kan ha fler. Och det här är ju intressant. Det finns ju 5 Shanghai-klubbar till att börja med. Det här går ju att koppla tillbaka till det vi snackade om förra veckan när Erik var här också. Brasilianare vill till Kina nu för tiden. Det är något otroligt. De börjar skapa sig en liten koloni där. Och det känns som att förutom pengarna nu så finns det ju också den här kolonin som lockar lite grann i den kinesiska ligan.
Ja, men det är ju så intressant det där, för det är så små saker som gör att en hel nation kan få massa nya fotbollsspelare från ett visst land. Alltså bara hela anledningen till att Sverige får spelare i Kina är att det finns en enskild kinesisk agent som jobbar från London, tror jag.
Mm.
Som har bra kontakter i de kinesiska klubbarna.
Mm.
Han råkade springa på svenska agenten Patrik Mörk, mer eller mindre.
Jaha.
De börjar jobba tillsammans. Det innebär att Patrik Mörk hittar svenska spelare som vill utomlands och tjäna pengar. Mm. Den kinesiska agenten hittar kinesiska klubbar som vill ha utländska spelare som höjer kvaliteten.
Mm.
Och så gör de affärer och så skickar de spelare efter spelare efter spelare efter spelare. För liksom, det finns ju ingen svensk spelare när man var liten, sprang runt på sin grusplan där, solen sken, man köpte någon glass och sen satt man där och drömde om att en gång, någon gång i framtiden ska jag spela i Dalian AERBN i den kinesiska andra ligan. Mm. Fy fan, sprang man runt och låtsades vara Li och hans kompis var Chu och den andra var Zhu. Och så drömde man att man gjorde mål på de stora kinesiska arenorna. Det tror jag ingen har gjort.
Nej.
It's all about the money, som Meja en gång sjöng.
Och på Kina-kapitlet ska vi också nämna att Roma bekräftar att man håller på att sälja Gervinho till Kina, också Yangshu.
Han är ju som jord för Kina.
Ja, det är
han har en bra look för Kina.
Mm. Och det här är ändå 6 mål den här säsongen. Det är en spelare som de här andra brassarna som anlänt nu på sistone, är också en spelare som inte är liksom, han är inte avdankad på det sättet. Han har fotboll kvar i sina ben. Och där snackas det prislapp kring 18-20 miljoner euro. Så Kina.
Jag vet inte exakt hur motiverar de heller när de kommer bort, för det krävs uppenbarligen inte så mycket. Jag har goda inside från svensk klubb, Shanghai SIPG, när de var på träningsläger, att Tobbe Hussein hade en fin liten, liten kula han, och Asamoah Gyan är ju numera lite, lite mer än bara småfet och ägnar sig hela träningsläget åt att gå runt på planen och skälla ut folk. Så att, ja, men pengarna kommer in.
Ja, för fan. Det är ju, Mikael Stare pratar ju också om det här med svårigheterna med kinesiskan där borta, att det, allting går igenom tolkar, ingen pratar engelska. Och det delar ju liksom ytterligare ett lager när vi snackar brasilianska spelare som pratar portugisiska. Då skulle du ha liksom kanske en tolk som tolkar två gånger om här. Från brasilianska till engelska till kinesiska. Från portugisiska till engelska till kinesiska. Det är ju superstökigt det här, och det är inte utan man, man
men det är därför de flyger in brasilianska tränare också. Så behöver de bara ett stegs tolkning. Så har de bara brassar en brasiliansk tränare, och sen fyller de på med någon kineser de måste ha i laget.
Inte helt fel.
Nej.
Sen har vi dagsaktuellt också matchen igår kväll mellan Arsenal och Chelsea. För Chelseas del så en ryktesomgärdad spelare som hoppar in i slutet av matchen, Loic Remy, hoppar in och stärker inte sina aktier i Chelsea, utan kommer i två i princip frilägen, och båda gångerna så snubblar han på bollen. Det var inte utan att jag led med Loic Remy, för jag tycker att han är en bra fotbollsspelare, en bra anfallare som inte får tillräckligt med chanser i Chelsea. Och just i dessa tider när han försöker spela sig till någonting, att komma in och snubbla bollen med bollen så där, det var inte utan att jag blev lite ledsen för hans skull. För han är ju på gott, eller skott som klar på lån då, heter det i engelsk press. Och att det blir antingen Crystal Palace eller Newcastle. En liten återkomst där. Vad tror du om Loic Remy i Newcastle? Hade det varit succé?
Alltså, ska man leta efter billiga fyndspelare, ska man ju fan leta på Chelsea-periferin liksom. De har ju en förmåga att lyckas förstöra kvalitet för de som inte får lira. Så att, ja, men Newcastle behöver väl en anfallare, vid en hemlighet. Behöver någon ytterligare Mitrovic, för han kommer ju vara avstängd ungefär hälften av alla matcher under våren. Så det vore ju praktiskt. Crystal Palace kan väl också minst sagt må bra av en anfallare. Och Remy är ju etablerad Premier League-spelare. Han är ju bra. Han är ju, som du säger, han har inte fått chansen i Chelsea.
Jag kan säga så här mycket. Om jag får välja mellan Loic Remy och Alexandre Pato, då vet jag vilket namn jag väljer. Och det gör ju bara den här Pato-övergången än mer galen. Men grattis till Crystal Palace eller Newcastle, säger jag. För jag tror att han kan växla upp rejält om han får spela lite grann.
Jag är inte lika negativ till Pato som du är. Jag är inte lyrisk för att jag på något sätt tror att det kommer bli succé. Men jag tycker att man avfärdar honom lite för snabbt som ett skämt, tycker jag. För han har inte gjort bort sig i Brasilien sedan han kom hem. Anledningen till att han gick så dåligt i Europa på slutet var ju skador. Har han fått ordning på skadorna? Har lite snabbhet kvar. Alltså, det är ingen usel fotbollsspelare, herregud.
Nej, sett över tid kanske jag kan ge det lite rätt. Men komma in i Chelsea, ett litet stabbigt Chelsea som det ändå är just nu, mitt i säsong. Jag kan ju inte se honom göra fler än två mål fram till sommar.
Nej, det är också svårt att se honom i just Chelsea i den här situationen. Liksom, det tycker jag också är absurt. Men om han skulle gått till Totten här med somras, det hade jag tyckt hade varit en spännande snarare än löjeväckande.
Ja, trots Remis missar igår kväll så vann ju Chelsea den där matchen mycket tack vare Diego Costa.
Men renhårig härlig spelare.
Japp, som får Mertesacker utvisade i början av matchen, och Wenger väljer att plocka av Oliver Giroud till chock bland Emirates-publiken. Och det utnyttjar El Confidencial i Spanien idag.
Kommer pusslen igen.
Japp, de uppger att Arsenal trappar upp jakten på Isco. Som
Vad är det med Giroud att göra?
Jo, för att när Walcott...
Nu får du fan sig ihop det här.
Så här lägger det till. För när Walcott då fick axla lite mantel där framme, så var han ungefär lika medelmåttig som han har varit på de senaste veckorna. Så Isco är då en... alltså det var att Giroud klev av var liksom ett bevis på att det behövs lite mer offensiv kraft här. Det är den kopplingen som El Confidencial gör.
Okay.
Och att man därför trappar upp jakten på Isco.
Men om vi ser Isco som ensam anfallare, det hade jag njutit av faktiskt.
Ja, men de vill förstärka den här linjen med Walcott, Giroud och Özil då. Så Ja, det är vad de menar i alla fall. Men ja, det är ju lite lustigt att det är just Isco. För vi har ju pratat om det tidigare. Isco är favorit hos Zinedine Zidane. Och vi har ju snarare pekat på James då, som ut där tidigare.
Ja, men så vet man inte det heller det här. Det är det som är så intressant med Zidane, tycker jag. Att Perez älskar James, så är det ju. Det var ju Perez Galactico-värvning. Han vill ju inte sälja han i första taget. Då blir det intressant den maktkampen. Kan Zidane äntligen vara en som liksom står upp mot Perez och gör ett mer med taktiskt beslut, eller kommer Perez fortsätta köra över Zidane också?
Mm. För det är ju, ja, det glömmer jag ju nämna igen, konfidentiella uppgifter är ju att Florentino Perez är den som ska vara öppen för att sälja Isco till rätt prislapp där.
Det förvånar mig inte det minsta, för han kom ju aldrig som någon Galactico. Han kom ju som en spännande spansk spelare.
Inhemsk liten Malaga pojk.
Ja, exakt. Ja, så han har nog inte emot att skicka den gode Perez, men som fotbollsspelare är han ju. Han hade ju varit en drömvärvning för alla Premier League-klubbar, ser ju. De har ju tvingats inse att de är där i närkedjan, att när Real har spottat och tog allt klart, och då kan Premier League komma dit och ge dem miljardlöner.
Mm. En annan klubb som förlorade helgen var Manchester United, och det gör ju mig något otroligt ledsen, för då kommer ju rykten om Van Gaal ut igen.
Jag älskar det varje måndag man kommer in till jobbet, så trycker man upp de här. Ja, men vad har de på tidningssidan i Storbritannien? Liksom? Ja, Van Gaal, nu är han kick alltså. Vad fan, tröttnar ni? Ni har gjort det fan 4 veckor i rad. Ja, nu får ni lugna ner det. Bestäm er.
Ja, faktiskt. Men
han hade setts på flygplatsen igår,
ja,
eller var det?
Ja, och så, men det var tydligen någonting med att hans dotter fyllde år, så han skulle hem till Holland eller något liknande, så det gick att förklara bort. Men ja, tabloiden är ju ganska överens om att det snart är över.
Och ja,
det krossar mitt hjärta, för att
du gillar en gång, själv, alltså.
Än en gång så är han episk på presskonferensen efter matchen när han örfilar en reporter. Har du sett det klippet?
Nej.
Har du sett det klippet? Han örfilar en reporter.
Jag har sett hans ursäkt.
Alltså det är en sån här, du vet, en lätt örfil, en dubbel sådär.
Okay.
För han får frågan, är du intresserad av att värva Ashley Cole? Och då svarar han, han har inte spelat på ett år, och så ger han honom två lätt örfilar på kinden som att säga... Kom igen nu, gubben. Kom igen nu, gubben. In i matchen. Hur kan du tro att jag skulle vara intresserad av Ashley Cole?
Oh, jävlar, vad överlägsen. Det här är ju briljant. Det här alltså, är riktigt bra.
Där kan du snacka härskarteknik. När han verkligen sätter den här... AP-reporter eller något. BBC-reporter.
Är det Lipton? Nej.
Nej, det är det inte. Men det är en BBC-reporter, vet jag.
Det är brutalt.
Så det var ju, alltså... Kom igen, ska vi bli av med det här? Alltså, Van Gaal är det mest underhållande i Premier League tillsammans med Diego Costa just nu. Jag blir förkrossad om
det. Jag älskar att du inte tar populistdörren här i alla fall. Du ska ha heder för. Mm. Sen tycker jag, alltså, när han sitter och säger, men Manchester United-fans förväntar sig mycket, jag kan inte leverera det.
Ja, det är ju konstiga citat.
Ja, det han säger egentligen är väl att han tycker att de har för stora förväntningar.
Ja.
Men vad fan, vad då för stora förväntningar? Han är ju liksom Englands mest framgångsrika klubb. Mm. Han har liksom ojämförbar transferbudget. Han kan liksom, i början kunde han ju ta in vem han ville i stort sett. Mm. I alla fall hade råd med. Och han misslyckas kapitalt liksom. Och inte nog med det, han spelar så tråkigt så till och med Usain Bolt har tröttnat liksom. Nej, fantastiskt fascinerande. Så han ska bort i min bok. Men jag förstår att du gillar presskonferenserna.
Alltså, här sitter ju Ed Woodward lite grann i samma båt som Perez satt i med Benitez. Så han har ju valt att satsa på Van Gaal här, alltså, om han ville göra sig av med Van Gaal, då borde han ha gjort det tidigare.
Men ville man satsa på det? För jag kände ju när Van Gaal kom in att det var ju liksom, ja, men nu har vi provat med David Moyes, nu har vi testat det här, vi verkligen den, liksom, den vi tänkte på, den taktiskt mest riktiga, den vi hade identifierat som fotbollsmässigt mest liksom perfekt för oss. Och så tar man in någon, en riktigt rutinerad herre som man vet, nu kommer du få ordning på truppen i alla fall, nu kommer du inte uppror, nu kommer du tillföra en stabilitet, du vet vad du gör, nu är det lugnt. Och sen kan vi växla över och satsa på någon igen vi tror på.
Mm.
Jag har ju aldrig sett Van Gaal som den som ska liksom vara 10 år i Manchester United. Han har inte varit inne på själv heller.
Nej, absolut inte. Men just över den här vinterperioden, inför vinter, Van Gaal borde ju ha fått sparken i så fall i november.
Ja, absolut.
December senast. Men Woodward har ju uppenbarligen tagit det beslutet att Van Gaal sitter säsongen ut. Och har han tagit det beslutet... Då ser det inte bra ut att sparka honom efter ett januarifönster eller liksom dagen innan det stänger eller något liknande. Och, alltså, Ed Woodwards rykte står på spel här som det har gjort så många gånger tidigare, och det skulle sett otroligt dåligt ut för honom om han sparkar Van Gaal, för det är Ed Woodwards man alltså alla dagar i veckan. Det finns ju de här uppgifterna i England om att Woodward liksom inte är helt inne på Mourinho-spåret. Han vill ge Van Gaal lite mer tid. Han hoppas att Van Gaal ska funka för att han just valde ut Van Gaal när han kom då till klubben ursprungligen. Så. Mm.
Ja, men jag håller absolut med vad du säger. Du är rätt som pekar ut Ed Woodward också. För David Moyes var ju också Ed Woodwards man. Mm. Och alla värvningar har ju också varit Ed Woodwards mannar. Mm. Det är ju han som är minst lika ansvarig som tränarna. Så att jag håller med om att han kanske också borde bort helt enkelt.
Mm. Och det har vi varit inne på tidigare, även om han landar de här rekordavtalen med Adidas och allt vad det är.
Så. Vi får han förhandla de avtalen så kan man lämna det sportsliga till någon annan kanske.
Jajamän.
En Leonardo skulle du lansera, jag gör det åt dig nu istället. Så vi klarar med det.
Jajamän, det är min absoluta favorit sportchef, synd att han inte jobbar just nu. I lokalrivalen Manchester City så uppges City vara intresserad av Ross Barkley. Everton vill ha 50 miljoner pund heter det.
Jag tror inte att det är BBC:s uppgifter här riktigt va?
Nej, det här är Daily Star.
Ja, kände det.
Porrblaskan.
Kände det.
Porrblaskan. Men här kan jag inte hjälpa att tänka, får man 50 miljoner pund för Ross Barkley så ska man sälja alla dagar i veckan. För jag köper inte hypen kring Ross Barkley. Jag tycker att han är överskattad.
Gud vad illa, nu ska jag inte försöka analysera ryktet. Nu ska vi analysera hur du har kommit fram till det här. Att du vill ta upp det här i podden. För att ett Daily Star-rykte brukar vi aldrig ta upp. För att det finns liksom ingen idé att diskutera det. Nu inser jag ju att det enda anledningen till att du har puttat in det här är ju att du genuint hatar Ross Barkley.
Nej,
det är ju där vi landar.
Han verkar vara en lugn och sansad kille. Reko kille på alla sätt och vis. Men jag tycker att han är överskattad. Och jag köper inte alls hypen. Visst, han är rivig liksom fram och tillbaka, en klassisk box-to-box anfallare, men jag tycker att han kladdar alldeles för mycket på bollen. Det är mycket, det ska se bra ut. Jag tycker inte han liksom, han har inte statsen i min bok för den positionen han spelar. Han är, det är alldeles för mycket överstegsfintar som inte leder någon vart. Och jämför honom med till exempel en Philippe Coutinho, så tycker jag Coutinho är nivåer bättre än Ross Barkley. Och liksom, den här hypen är ju också förstås att han är engelsman och 50 miljoner pund. Alltså får Everton det från honom så är det ett superkap eller ett superaffär för Everton. För jag tror inte han kommer växla ut till någon slags storspelare överhuvudtaget.
Ja, nej, jag köper inte en sekund här riktigt heller. Jag tror inte han sitter dugg intresserad av Ross Barkley heller. Jag tror inte det.
Men de gillar ju lite homegrown från andra klubbar.
Jo, det gör de. Men framförallt så handlar det om att fylla bänken med dem. Och sen tar de med Raheem Sterling så de kan se en större utveckling på. Mm. Men det är intressant. Det är så tunn is det här. För att det involverar så många engelska klubbar som folk som lyssnar på podden. Jag har så starka känslor för mig när man är inne på det här ämnet. Men det är ju det här med explosionsartade genombrott i Premier League. Ja. Jag är ju som Dele Alli nu. Ja. Jag är ju...
Du hatar Dele Alli.
Exakt. Ja, men tills jag blir motbevisad är jag fullständigt övertygad om att han kommer dala även han. För man har sett alla de här. Jag tycker att Walcotts enorma genombrott, jag tycker aldrig att han fick den utväxlingen heller. Jag tycker inte att Ross Barkley har fått det. Jag tycker inte att Jack Wilshere har fått det. Jag tycker inte att Aaron Ramsey har fått det. Alltså det finns, nu blev det många Arsenal här, men det finns liksom ett koppla de här spelarna som man kände när de slog igenom att helvete, äntligen England eller Wales eller vad det nu är, liksom har verkligen någonting på gång, de brittiska öarna. Nu är det verkligen en sån spelare som kan bli en sån här riktigt, riktigt stor spelare. Mm. Men sen så dalar de lite, landar på en bra nivå, absolut. Walcott är en fantastisk spelare, men han blev ju inte den världsspelare man kände när han, liksom, när han fick det där genombrottet, man bara, shit, det här är någonting alldeles extra. Mm. Och så som du är inne på Coutinho, de lyfter in honom och han överglänser i min bok alla de här. Mm. Det är där jag håller med om att jag tycker Barkley kan ställa sig den skaran också. Det finns många sådana där som bara explosionsartat genombrott och sen en Jermaine Pennant fall på det och sen är de dugliga Premier League-spelare absolut, men inte mycket mer.
Ja, den senaste liksom engelsmannen som slog igenom sådär brutalt i tidig ålder också och faktiskt växte ut till någorlunda världsstjärna var ju Wayne Rooney i min bok. Det är ju, och det var ju ganska många år sedan nu och han är ju... Han var ju en världsstjärna, han var ju aldrig någon topp tre i världen eller något liknande. Men han var ju en topp 10 i alla fall. Jo, men idag är han inte det, men han var det en gång i tiden.
Nej, jag håller med. Han var ju en sån som ändå hade kunnat gå till Real Madrid. Och Gareth Bale är ju, nu är han inte engelsman, men han är ju också en sån som faktiskt lyckades att komma till Real Madrid. Men det känns som det har passerat så många och om man kollar på liksom engelska landslaget så är det inte... Det är inte många där som man vill flytta till det tyska landslaget. Eller liksom. Så att det är kämpigt för dem där. Och då tycker jag att det framförallt är de här kreativa, ofta speediga mittfältarna som man liksom inte riktigt får... utväxling på. Adam Lallana en annan. Mm. Det finns ett koppel.
Så rådet till Everton, får ni 50 miljoner pund för en Ross Barkley, sälj, sälj, sälj.
Rådet till Kristoffer Karlsson, sluta läsa Daily Star.
Man tager vad man har så här när man är svältfödd på januari-rykten.
Ja, det håller jag faktiskt med.
Och sen har vi Tottenham. Där har vi lite mer konkret från France Football. Ansedda France Football. Fotboll. Det kanske
fotball.
Man säger fotboll i Frankrike. Det kanske man gör.
Fotboll.
Uppger i alla fall att Tottenham, som det har varit tyst kring det här fönstret, faktiskt har gjort ett försök att plocka in Jean Kevin Augustin, väljer jag att uttala. Jag tror att det ligger ganska rätt där också. Vill ha in PSG-anfallaren som är minst sagt utanför truppen på lån, men fått nej. Och här är ett rykte som jag reagerar på av den anledningen att det säger lite granna om PSG:s status och hur mycket den klubben har växt. När en klubb som Tottenham, som liksom för spår tillbaka 5 år, så skulle det här vara liksom ett köp av ett mindre PSG. Liksom. De skulle ha köpt den här spelaren. Och nu kommer man till PSG och ber liksom på knäna för ett lån av en spelare som inte ens är start i PSG och få nej. Jag tycker det säger mycket om den utvecklingen som PSG har gjort på den europeiska scenen. Och lite grann om just det här som det har ryktats om Tottenham tidigare. De vill ha lite anfallsförstärkningen då till Harry Kane. De vill ha lite backup där och sånt där. Så ett rykte som jag stannade upp vid.
Jag håller med PSG. Det är bara att kolla. Alltså, de har Marquinhos på bänken. De har Lavezzi på bänken. Mm. Det är ju en... De själva vill ju hävda att det är de, Bayern München, Real Madrid och Barcelona nu.
Ja.
Och jag skulle inte sätta dem med Real Madrid, Barcelona och Bayern München, men fan, de är precis under. Så är det ju nu.
Ja, och Football Money League där från Deloitte publicerades ju förra veckan. Den här topplistan över mest intäkter i fotbollsvärlden. Och där klättrar ju PSG igen. Den här gången är de uppe på fjärde plats. Förbi Bayern München till exempel.
Men gud, man skulle vilja bryta ner det där. För att man har, ja absolut, de har ju helt upplåsta kontrakt med Qatar och så. Mm. Jag undrar vilka det är som köper PSG-tröjorna. Absolut, Zlatan i Sverige. Men fan, hur snabbt vinner man nya supportrar? Det går ju uppenbarligen extremt fort.
Ja, och sen är det ju de här upplåsta sponsorkontrakten som det är frågetecken kring. Liksom, undgår de Financial Fair Play här med liksom sina sponsorkontrakt som är från Qatar och är liksom väldigt, väldigt lukrativa. Lite för lukrativa, alltså kontra den exponering som företagen får genom PSG. Mm. Där vinner man också lite intäkter, helt klart. Ett annat superhärligt rykte så här på måndagen är, trodde jag först var Birmingham Mail, för det var vad Sky Sports skrev i sin lilla sillyblogg.
Men det var Daily Star?
Nej, det var Calcio Mercato som uppgav att West Bromwich vill ha Mario Balotelli. Balotelli som är på lån hos Milan, men som inte har fått den där önskvärda supercomebacken som man hade hoppats på när han återvände till Serie A. Istället så ser det ut som att han snart kommer få leta ny klubb. Och här Calcio Mercato, West Bromwich, i konkurrens med West Ham, säger de också. Och då skulle det vara alltså den tredje gången, om jag räknar rätt, han kommer till Premier League.
Ja, men ska han verkligen till West Bromwich? Jag köper inte det här heller.
Tony Pulis ser inte någonting i Balotelli.
Alltså, det jag tycker är mest fascinerande med Balotelli just nu är när Jürgen Klopp får frågan och vad han ska göra med han. För det är ju Liverpool-spelare, kommer ju vara det i sommar. Och jag tycker ändå det brinner till lite i Klopps ögon. Han verkar lite sugen på ändå få över honom ett par veckor på träning. Det är svårt att stå. Jag tror det hade ju varit en prestigeseger om Jürgen Klopp skulle få igång Mario Balotelli. Då jävlar.
Ja, är det någon som ska göra det så... Alltså, ja, Klopp. Han gillar ju Zlatan Ibrahimovic. Lynny. Mario Balotelli. Ännu mer lynny.
Ja, så. Jo, han gillar också på rätt sätt. För man tänker, det ska se ju med Mourinho. Kan man säga, Mourinho är ju hårda nyper liksom. Klopp är ju engagerad på ett annat sätt. Han är ju snarare lite lösare nyper och jobba mer med motivering, motivation och sånt där. Och
det lite är... likt Mancini som Balotelli trivdes under i City.
Ja, så att helt omöjligt skulle det inte vara. Sen är frågan liksom hur bra Mario Balotelli är med tanke på att han inte spelar fotboll och inte gjort det på 4-5 år. Så. Mm. Men jag tror inte han kommer gå till West Bromwich.
Inte?
Nej, jag har svårt att se det. Ja, svårt att se det. Mycket lönekostnader som ska hållas där. Får skicka honom till Kina, för ingen potty mörk.
Helt klart.
Dalian Airbnb.
Och om vi drar oss kvar lite grann i Italien där, så har vi ju en Paolo Dybala som bara fortsätter att göra mål i Juventus. Fortsätter att växa ut till liksom en superstjärna på den europeiska scenen. Och Toto Sport är ju fullkomligt förälskad, det är Turin-baserade tidningen där i Italien. Toto Sport är ju fullkomligt förälskad i Dybala, och i slutet av förra veckan läste jag deras uppgifter om att Barcelona är superintresserade av Dybala och att Juventus redan ska ha nobbat ett bud på 80 miljoner euro under det här januarifönstret. Alltså. Då sätter jag kaffet i halsen, för han anlände ju bara i somras. Och Barcelona, som jag snackat om tidigare, ska ju förlänga med Neymar. Hur är finanserna där egentligen? Och så kommer de här upp de 80 miljoner bara rakt till Juventus för Dybala. Tror vi på Toto Sport här, eller är de lite för kära i sin Dybala?
Jag tror de är lite för kära.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Jag älskar det här också. Hela Barcelona från början dök ju upp för att det påstods då att han så gärna ville spela med Leo Messi. Mm. För att han hyllat Leo Messi. Det är logiskt om man är argentinare. Mm. De har ju också, i England gör de ju allt för att få Leo Messi till Manchester City, och har ju intervjuat Agüero och liksom pressat honom på hur han snackar med Messi under landslagslägren, och Messi har frågat om London, och Messi har hälsat på i London också för att han är bästa kompis med Cesc Fabregas, och deras flickvänner framförallt är ju extremt tajta. Har vi fått lära oss. Och om man ska knyta upp det med Dybala igen, så hade ju, jag antar att det var brittisk press som hade skickat en journalist till Juventus senaste match, och så kommer Dybala ut och så får han frågan då, du önskade Premier League, hur ser du på det? Och Dybala säger, du har gjort ett mål idag och en assist, jag fokuserar mest på det. Ja. Och då blir det stora rubriker i England att han inte är intresserad av Premier League. Man kan ju inte förstå hur han kan säga det. Hur kan han inte bli smickrad och tala sig varm om denna fantastiska liga? Oförståeligt!
Skandalöst. Och ja, då var ju resan värd en del ändå. Det var ju rubriker om det.
Där. Men Barcelona, det sista de letar efter nu är väl den typ av spelare, känns det som.
Alltså, ja, faktiskt.
I så fall om de ska ha ett komplementspelare, absolut, men inte en Dybala. Sen får man ju se om alla ser den potential som man själv nu börjar göra i Dybala, eller gjorde även tidigare, innan övergången till Juventus, så kanske det är dags att knipa honom i tid också innan det eskalerar för mycket, den där prislappen.
Vill man vara konspiratorisk, så kan man ju kanske spekulera i att Dybala 80 miljoner Barcelona-bud. Är det kanske en viss rädsla att Neymar är på väg bort? Att den här kontraktsförlängningen som det har legat och väntat på sig här inte kommer förverkligas? Eller är det ännu värre att Lionel Messi kanske ska styra skutan vidare? Där lutar jag väl åt Neymar kanske, han är på väg bort.
Vart skulle han gå då? Det är ju där jag landar hela tiden när vi kommer till sånt här. För att absolut, det finns ju någonting som man tänker att han är bara tvåa i Barcelona, så är det ju. Han skulle ju vara etta i nästan vilken annan klubb som helst. Han kommer stå bakom Messi nu. Orkar han vänta på att Messi ska liksom lägga av, eller njuter han så mycket av att vara med Messi och så är det som det påstås att han gör? Man kan ju säga att deras relation verkar väckt i alla fall, man tänker på att Messi fan, familjen Messi hämtar ju Suarez barn på dagis. Det säger fan en del om hur det ligger till där. Det är rätt tajt. Så det tror jag inte på. Men om han nu skulle vilja vara nummer ett, stora stjärnan och allt sånt. Vad fan ska han flytta då? Han kan ju inte gå till Real nu, framförallt inte om de ska få transferstopp. Bayern München är ju inte den typ av liga det känns som Neymar blickar mot. De kommersiella värdena är inte så stora där. Och ska han till England i nuvarande skick på de klubbarna och ge upp sina Champions League-drömmar tillfälligt, för det finns ju ingen klubb idag som ser ut att kunna utmana någon Champions League-titel inom 3-4 år. Det är ju liksom Leicester leder Premier League, de kommer inte vinna Champions League. Ska han gå till PSG då? Det är väl där man landar i så fall.
Det är väl den mest troliga just nu, även om jag inte helt vill utesluta Real Madrid här. För att jag tycker mig kunna liksom känna en viss Barcelona-oro över Neymars farsa som är lite så här, han är lite glad
girig.
För pengar. Han är lite glad för pengar,
girig.
De orden jag väljer här.
Ja, får du göra.
Och är man glad i pengar och den här kontraktsförlängningen här ligger och det ligger en världsklubb ganska nära. Alltså det hade ju varit så otroligt spektakulärt om han gjorde flytten till Real Madrid. Och jag utesluter inte. Jag litar på farsan. Han fixar det. Och då har vi en ny Figo. Vi har nya grishuvuden. Och det hade jag gillat något otroligt.
Jag hade också njutit. Och ska man bädda för den affären så kan man väl säga skicka dem Cristiano Ronaldo till PSG. Det löneutrymmet är ju klart då. Mm. De behöver inte ens krydda det. Då är han ju topp med Messi. Mm. Så det är ju bara in och ut där. Mm. Sen ska de lösa en övergångssumma. Han har ju en utköpsklausul. Mm. Uppenbarligen på 1,8 miljarder tror jag. Mm. Och det skulle ju Real klara av om de nu anstränger sig.
Japp.
Så att, absolut, det är fullständigt möjligt.
Och Barcelona acceptera, eller, ja, det handlar inte om att acceptera med utköpsklausulen, men det är ju en bra affär ekonomiskt.
Så är det, ja, och de kan någonstans eventuellt komma undan med det eftersom de fortfarande har Messi och Suarez. Mm. Men problemet är ju att Neymar är världens mest värdefulla fotbollsspelare just nu. Han är inte världens bästa, men han är ju världens mest värdefulla. Mm. Han har ju det högsta kommersiella värdet. Mm. Och det kommer ju bara öka, för att han är fortfarande väldigt, väldigt ung. Mm. Så att de ger ju upp sinnessjukt många miljarder också i sådana värden. Men då gäller det att de kan hantera det, att de kan se till att han kan vara nöjd några år till bakom Messi och sen växla över.
Mm.
Men om jag var Barcelona hade jag ju hellre offrat Messi än Neymar.
Alla dagar i veckan, ja. Alltså, wow. Alltså, den övergången och den utväxlingen han hade haft i Real Madrid också. Alltså, och så småningom vinner Ballon d'Ors, blir världens bästa spelare, har det här Barcelona bakom sig. Oj, 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 oj. Man blir nästan lyrisk här.
Det tindrar lika mycket, yep, som när du fick såga oss på Arkley.
Yep. Så då sätter vi hoppet till lilla Neymars pappa. Och så hoppas vi på det. I Real Madrid annars så är det ju fortsatta rykten kring James Rodriguez. Satt i extra träning för att han är för fet!
Han har inte alltid sett lite rund ut. Jag tycker faktiskt det.
Men jag tycker han har blivit lite rundare också.
Han är lite glad i mat.
Mm. Och det är ju liksom någonting som ligger och pyr där. Vi konstaterar tidigare att han är säljbar. Och på tema Real Madrid så vill jag pilla in någonting, en egen teori här som jag tror att du kommer gilla. För liksom när jag kollar på Real Madrid idag, det behövs en vänsterback, där ryktas Ricardo Rodriguez från Wolfsburg in. Och det behövs en nia, det behövs, för liksom utanför Benzema så har man ingen nia. Och liksom när han inte spelar så tycker jag det syns väldigt tydligt att det hade behövts i truppen en ordentlig nia som kan täcka upp.
Gud,
om vi snackar januari här nu. Nu snackar vi januari affär här, en anfallare. Titta ut över fotbollsvärlden och leta efter nya som är tillgängliga i januari. Så säger jag Emmanuel Adebayor.
Alltså, igen.
Japp, igen. Andra sessionen, alltså när han var där, han spelade inte jättemycket, gjorde mål när han fick chansen, var populär bland lagkamrater, liksom helt okej okay, relation med klubben och sådär. Det var absolut inget stökigt sådär när han försvann och sånt där, utan, och vi vet ju vad vi har Adebayor i liksom personlig extra träning, i jakt på ett kontrakt. Alltså för mig är det en perfect fit. Och jag hade absolut inte blivit överraskad eller chockad om jag såg Marca imorgon hade bara gjort för att handla med Real Madrid. Är det, alltså, för mig är det perfekt.
Jag skulle vilja se hur den ekonomiska lösningen går till då, för han,
du får...
han är ju i praktiken klubblös, mm, men han har fortfarande lön från Tottenham för att kontraktet är fortfarande skrivet. Mm. Och i kontraktet ingår det fortfarande lön från Manchester City för att de gick med på att fortsätta betala en summa för att de skulle slippa betala hela summan. Mm. Om man då ska gå nu till Real Madrid, han kommer inte få samma höga lön. Ska han då lyckas förhandla med alla tre klubbar så att han delar på hans lön? Så han liksom var avlönad av City, Tottenham och Real. Det vore ju fan fantastiskt.
Ja, det hade varit spektakulärt. Och sen så har du ju också, som jag ser det då har du ju liksom Adebayor på ett ettårskontrakt. Och så får du...
Det gör de ett år, inte bara ett halvår alltså.
Ja, okej då. Vi kan genom 6 månader, men du får fortfarande samma effekt, vilket är den här Adebayor som spelar för sitt liv, spelar för ett 3-årskontrakt i Real Madrid. Och då är det inte bara liksom en backup-anfall man får, utan man får en anfall som gör mål.
Jag skulle ju vara lyckligare av din plan om det inte varit så att Alan Pardew varit ute och sagt att han tittar på Adebayor och Niklas Bentner till Crystal Palace. Och de tillsammans, det strävsamma gamla Arsenal-paret, det gör mig fan gladare över alla än Adebayor till Real gör alla dagar i veckan.
Ja, alltså jag gillar ju Pardew. Jag gillar tanken med Adebayor på korttidskontrakt alla dagar i veckan.
Och du gillar Niklas Bentner?
Men jag begriper inte Niklas Bentner. Varför han pillade in Bentner? För Bentner var ju liksom en fotnot i det där citatet. Det var ju, ja, Bentner också.
Varför släppte hennes namn där? Alltså,
jag begriper inte det. Där blev jag besviken på den gode Allen.
Älskar Allen.
Innan vi lämnar PSG också, så måste jag också säga Cavani, Edinson Cavani. L'Equipe fortsätter ösa på med uppgiften om att han är han har det svårt i PSG just nu, han trivs inte, och liksom relationen med Zlatan är inte särskilt bra. Och sen har vi det här krismötet som man hade i Dubai, och alltså den situationen som Cavani är gör att jag tror ännu mer på den här teorin om att Zlatan blir kvar.
Ja, men är det, nu förstår jag inte, varför blir den teorin tydligare då? Blir inte teorin tydligare att Zlatan går?
Cavani måste bort.
Jo, men om du flyttar på Zlatan så är väl problemet löst, eller?
Nej, Cavani måste bort. Han kan inte, jag tror inte Laurent Blanc vill ha kvar Cavani över nästa säsong. Absolut inte. Cavani, för mig så måste han säljas på grund av en relation med Blanc som jag tror inte är bra någonstans. Och det visar sig också med de här petningarna, liksom den här semestern hem till Uruguay igen och kommer tillbaka till Frankrike petad. Så jag, alltså som jag ser det, så är Cavani tok borta från PSG. Jag tror att hans tid är räknad i PSG och att de därmed behöver ha Zlatan i minst en övergångssäsong nästa säsong.
Jag tror också Cavani kommer bli såld. Det har jag känt så ända sedan det där första uppgiften av det där mötet kom. Jag trodde tidigare såklart att han också skulle vara kvar som en få chansen centralt med Zlatan gick. Men jag tror också att de säljer Cavani. Men jag tror inte lika tydligt som du på att det påverkar Zlatans framtid. För jag tror att Zlatans framtid är lite för stor fråga för att man ska hantera den som någon bekväm alternativ att ha kvar som backup. Jag tror att det första de måste hitta i sommar är ju en ny superstjärna att bygga kring. Alltså David Luiz hår i all ära, men det täcker inte riktigt Zlatans tomrum. Så det behöver de framförallt. Sen får man väl se om han kommer vara en central anfallare eller om de kommer ha en Pogba mittfältare, eller om de hittar en ytter, eller om de köper ut alla andra klubbar och tar Dybala. Det ska man ju inte hålla för otroligt heller.
Nej.
Så där tror jag det snarare hänger på vilken ny superstjärna som kommer. Det tror jag snarare har större inverkan på Zlatans framtid än Cavani svar eller icke vara.
Okej. Innan vi kliver på
Men vi vill flytta på Zlatan för fan. Vi måste ha något att göra i sommar.
Vi vill ha honom minst en säsong till i PSG.
Ge mig något att göra i sommar. Det ska vara Zlatan Silly hela sommaren. Fy fan vad härligt.
Det är inte helt fel, men det beror ju på vad man... Alltså, man ska inte... vad är det? Hur går det där uttrycket? Man ska inte...
Se en ulv i fårakläder.
Inte riktigt. Nej, men det jag menar är att det kan ju sluta med att vi får se Zlatan göra en flytt till Orlando City.
Ja, så.
Då
ja,
har man absolut. Ju...
Gapa efter
fan,
mycket.
Gapa för mycket.
Missar ofta hela stycket.
Jag har svårt med svenskan, Patrik.
Ja, jag vet. Därför du blir journalist.
Japp. Så nej, kan jag liksom... Blir jag erbjuden här och nu 2 års förlängning men till Zlatan i PSG, då tar jag det.
Vad får
du
ut av Zlatan i PSG nu? Följer du
League? League. Jag får ut honom i Champions League och liksom ett PSG som växer och liksom ökar sina chanser i Champions League säsong för säsong. Alltså scenariot här för mig som är fullt tänkbart är ju att Zlatan lämnar PSG och säsongen efter vinner de Champions League.
Ja, herregud, alltså, det kommer sluta. Det vet jag, du och jag.
Ja, det är så helt uppenbart. Det har varit så hemskt.
Ja, men det tror jag också på.
Innan vi kliver på lyssnarfrågan här så ska vi ta en liten svensk koll. Den har ju, det är många lyssnare som har efterlyst den. Så det har ju varit väldigt mycket rykten kring svenskarna. Och svenskarna går ju väldigt bra också ute i Europa nu. Så det är ju trevliga tider.
Några av dem.
Ja, några av dem. Så det är trevliga tider vad gäller svensk silly till stora klubbar. Men tänker vi börjar dagsfärskt då, som du noterade, Robin Olsson ryktas till FC Köpenhamn fotbollskanalens uppgifter.
Jag hävdar att turkisk eller grekisk press, han är väl i PAOK nu, Robin Olsen.
Okay.
Hävdar att han är på väg på lån till FC Köpenhamn. Det är ju en spännande dansk klubb. Det är ju några svenskar där redan kan man säga.
Ja, oh, herregud.
Fy fan.
Tack och lov då, på tema Erik Johansson som vi pratade om förra veckan. Så jag skriver inte på något 8-årskontrakt med klubben i alla fall. Utan lån då, som sagt, är väl lite bättre. Men...
Det blev lån alltså?
Nej, alltså med Robin Olsen.
Ja, Robin, jag tänkte ju bara... Ja, nej, Robin Olsen, absolut. Mm. Ja, det är man ju glad för nu får det fan vara nog med svenskar som väljer Köpenhamn. Alltså, då kan jag prata om Skandinaviens största klubb och att det är härligt att bo i Köpenhamn och lära där. Mm. Absolut, det köper jag, men det handlar ju bara om skattelättnader. Det är ju det det är. Det är ju ekonomiskt fördelaktigt att spela där. Ja. Och det köper jag om man går ut och säger att det är därför man väljer klubben. Mm. Jag köper inte om man kör sina svep själv.
På tal om det så stod ju Johansson för ett... Han stod ju precis för det uttalandet. FC Köpenhamn är största klubben i Skandinavien. Och då är det ju liksom, då har han spelat i Malmö, Champions League Malmö två raka säsonger, och det är ju...
Kissar de lite i ansiktet där,
ja,
kan man säga.
Ja, det var precis det han gjorde. Och jag noterade att Malmöfansen inte var jätteglada över det uttalandet, och det förstår man ju. Det var ganska korkat uttalande. Ja, för en kille som har spelat i Malmö som ger liksom konkurrenten med FCK den här titeln.
Ja, det är också så här pressmeddelande uttalande. Det är inte så att FCK-supportrar sitter och tycker att oh, han älskar vår klubb, det är kanon. Utan det där är standard procedure för dem. Det är alltid det citatet när en svensk är klar för FCK. Det slår aldrig fel, det är varje gång. Men det upprör ju på annat håll, så man förlorar
alltså,
på det.
Stryk det där, stryk den meningen. Du kan säga någonting annat. FCK är en fantastisk klubb, det ska bli kul. Men att titulera som Skandinaviens största, det var så otroligt korkad. Jag blev nästan lika förbannad som Malmöfansen.
Men hur arg blev du exakt när Gustav Nilsson skrev på för Bröndby nu? Falkenbergs talangen.
Alltså, det är så otroligt tråkigt. Och det är... Här får ju Malmö rätt igen då, med sitt argument. Alltså, bra för svensk fotboll med Malmö ute i Champions League miljoner. Ja, om det investeras i svensk fotboll hos andra svenska klubbar. Men Malmö kan ju inte göra någonting om inte spelarna vill till Malmö. Liksom, eller klubbarna vill sälja till Malmö. Och...
Men här får ju fan agenten gå in. Jag tror att det var Selakovic nu. Jag vet inte exakt vad han gjort som agent i det.
Nej,
men vad i helvete ska han göra? För Brönnby är ett bra anfall. Mm. De har bra spelare. Han kommer ju få svårt att ta en plats där.
Ja, det är om det ska sälja spelare i Brönnby. Magnus Eriksson till exempel. Ja.
Men han är 18 bast. Alltså vad fan ska han åka till? Brönnby ligger 4 i danska ligan, va? Det är ingen klubb på uppgång. Liksom. Det är ju en ganska dekisk klubb. De har ingen större europeiska möjligheter. Han har möjlighet att gå till Malmö FF som har ett bra lag. Ambition att komma ut i Europa igen. Han har möjlighet att välja vad han vill i Sverige. Han kan gå till AIK om han förr bor i Stockholm och har det på det sättet. Han går till Brönnby. Det är så genomdumt så att det finns inte. Där måste ju någon fan ge lite bättre rådgivning. Alltså. Mm.
Otroligt dåligt. Nästa svensk, Oskar Lewicki. Fotbollskanalen rapporterade förra veckan att Celta Vigo hade lagt ett bud. Sen tyckte jag det var lite roligt. Dagen efter eller något liknande så kom Sydsvenskans... Max Wiman med en så kallad ta ner artikel kallade det ett hittepå bud i rubrik där, och enligt Wiman då så hade Celta Vigo visst varit intresserat, men det var tidigare och de har aldrig lagt något bud och de är inte intresserade idag, men rykten kring Lewicki och bekräftat då enligt Wiman Celta Vigo intresse är ändå intressant. Jag reagerade direkt på ursprungsartikeln och tänkte Gudetti och Lewicki i Celta Vigo, wow vad kul.
Ja, det är roligt, enkelt att följa dem om inte alls. Du vill ju flytta till Vigo och sitta där och sola så att, kan du äta din glass och två svenskar att titta på.
Exakt.
Ja, men Lewicki, absolut, han måste väl ut i Europa. Så är det ju. Han är ju klar i Malmö FF. Jag tror inte att han kommer utvecklas mycket mer där. Sen har jag fortfarande frågetecken för om man har hela registret för att spela i en klubb med toppambitioner i Spanien.
Jag tror att Spanien blir svårt för honom. Och det var också någonting jag tänkte på. För jag har ju tidigare varit inne på det här i diverse poddar. Jag tycker hans passningsfot lämnar för mycket att önska för att vara på den absoluta toppen. Och det är ju någonting som är extra viktigt i La Liga. För även om du är den här hårdföra defensiva mittfältaren som bryter ner spel, så i La Liga måste du också ha passningsfoten. Så jag ser hellre Lewicki i Tyskland eller allra helst England såklart.
Ja, men jag tycker också att han är lite för begränsad spelare. Och det tror jag också många klubbar gör, att de tvekar just för att om du såg på Hiljemark som hans kollega ju, så har du ett helt annat tempo, en helt annan, helt andra lungor och en mycket större register. Det Vicky är ju en nyttig defensiv mittfältare, en bra alltså positionsspel, brytningssäker, bra inställning, stabil passningsspelare, absolut, men han kommer inte dra den här krossen på 40 meter, sätta upp ett läge, och han kommer inte gå box till box, och han kommer liksom inte tillföra de sakerna i spelet, så att, det är nyttigt, men jag tror inte att han kommer ta en plats i Celta Vigo.
Sen har vi, som du nämner, Oscar Hiljemark som fortsätter att göra det bra i Palermo. Igår gjorde han mål och assist, detsamma som Robin Quaison. Det var en riktig svensk succé för Palermo igår. Och det är ju en spelare som tokryktas bort i januari redan. Trots att han anlände så sent som i somras från PSV Eindhoven, så kopplas han ihop med Milan, han kopplas ihop med Napoli i Serie A, men han kopplas också ihop med Norwich, Everton och vad har vi med där? Norwich, Everton och...
Du kan fundera, så dödar jag alla egna grejer med en gång. För jag tror Oscar Hiljemark älskar livet i Italien. Han är väldigt modintresserad, den gode Hiljemark, har man upptäckt. Och jag tror att han skulle drömma om att få smyga runt på Milanos gator som en spelare i AC Milan. Det tror jag han skulle värdera betydligt högre än att smyga runt bland Norwich pubbar och försöka ducka för knytens slag och önska till Phil Collins låtar liksom av DJ:n. Jag tror att han är mer en Italien kille, jag tror att han är mer Milano, och jag tror att han vill ha the high life. Jag tror han gillar solen, och jag tror att han vill köpa sina nya Dolce & Gabbana-briller som han kan åka hem och glänsa med sen. Så att, jag tror inte på England.
Ja, men då tar jag det engelska spåret då och konstaterar att ett, Milan är inte den klubben som det var för ett par år sedan. Ett eller ett antal år sedan. Det
är, känner att Norwich
är. Alltså jag vet inte, är det att byta upp sig egentligen? Visst, Palermo har gått ganska svagt den här säsongen, men som det är idag, är det att byta upp sig särskilt långt att flytta till Milan? Nej, det är det inte. Napoli går ju som tåget. Men där är jag liksom så här, så har vi den här Sarri-skandalen och där får jag lite avsmak, jag vet inte.
Du tror han tänker så långt, gissla vedsonen Oscar Hiljemark.
Man kan ju hoppas.
Det blåser lite mycket kring Sarri nu, jag tror jag avvaktar.
Man kan ju hoppas att han någonstans i bakhuvudet har så här, oj oj oj, det var inga trevliga uttalanden från Sarri där, oj oj oj, ska jag spela under honom? Nej, jag vet inte, det kanske är att begära för mycket av Hiljemark. Men, som sagt, engelska spåret där, visst, jag är helt med dig om att Norwich hade ju varit...
Men för helvete, alltså, nu måste vi ändå få lite perspektiv på det här. Då har jag ändå Milan med Mr. B, ett nyuppbyggnad, de har nya investeringar på gång, det är AC Milan, de har historien, det är San Siro, det är en stor klubb, det är Milano, det är ett bra klimat, det är en härlig stad, du kan inte heller ta en bottenklubb i Premier League, nu är det ju anglosistiska jävla skitsvenskan här.
Det är därför jag viftar bort Norwich och säger liksom, herregud, flytta till Norwich, de kan ju för fan åka ner. Så har du ju liksom helt plötsligt en ny Martin Olsson Kachanicki
situation. Ge mig bättre engelsk klubb.
Absolut inte. Och det var, vi har ju Everton där, och
Everton,
den tredje klubben var Southampton, och där skulle jag vilja stoppa in honom med Ronald Koeman som tränare. Säkert koll på honom från PSV-tiden där. Southampton för mig är superintressant. Men också ett Everton, Roberto Martinez, som har den här truppen, som har underpresterat i år. Men pilla in Hiljemark där, så kan du liksom ha ett Everton som nästa säsong kanske till och med går för en Champions League-plats. Nu drömmer jag mig bort för mycket här. Men Everton och Southampton hade jag... jag hade älskat att se Hiljemark i någon av de klubbarna. Inte i Milan.
Jag håller honom i Milan. Jag vill att han ska... Jag tror att Premier League hade försvunnit lite. Jag tror att han hade liksom inte blivit så bra att Chelsea hade gått och ryckte honom. Eller Chelsea City eller Arsenal eller Manchester United. Jag tror att han är lite nivån under. Jag tror att han är en... Han kan bli bättre än Albin Ekdal är, men liksom, jag tror inte att han hamnar mycket, mycket högre än så. Och då tror jag ändå att man kan se honom i Milan bli en liksom stabil, väldigt populär mittfältare. En större... En Ambrosini med ett större register som matar på, blir en klubblegendar där, bygger sitt namn på det hållet och får liksom en riktig kultstatus i Milano. Det hade jag tyckt var större än att komma och lira lite brittisk tjong-fotboll med Southampton. Det spelar inte så mycket tjong, men du förstår vad jag menar.
Klart är att Palermo fortsätter liksom att ha intressanta spelare. De fortsätter att sälja vidare och sånt där. Och det är ju, visst, man kan vara hård mot Palermo som klubb, så det är alldeles för stökigt. Kan man utvecklas där? Men faktum är ju att det verkar ju vara en bra språngbräda ändå. Alltså med tanke på att Hiljemark på väg bort efter ett halvår. Så.
Ja, så är det ju. Deras hela ambition är att sälja också. Mm. Så att det är inte så att de kommer sitta och hålla stenhårt till honom. Utan de kommer vänta tills de får rätt bud. Och det behöver inte dröja så länge. Så absolut.
Emil Forsberg gjorde mål igen igår i Zweite Bundesliga för RB Leipzig.
Leipzig.
Det är så många olika språk i den här podden.
Ja, det är knepigt.
Och i fredags så var det Fransk Fotboll, ansedda igen Fransk Fotboll, som rapporterade att Lyon är väldigt intresserade av Emil Forsberg och noterade det som nämnts tidigare, att Lyon då kommer att få göra upp med Valencia och med Liverpool. Så, Emil Forsberg, steket. Alltså ska man tro de här ryktena så växer han ut en av de hetaste spelarna i Europa. Från Zweite Bundesliga, Patrik.
Men det är det som är fascinerande. För att,
men han är ju bäst i Leipzig och det är ju ett projekt liksom, ja, men som det, är lite det, intressant
men,
där ute.
Men det jag tycker är spännande är just att tidningen hittar en kille i Zweite Bundesliga. För det tyder på att de inte sitter och hittar på de här ryktena på något sätt, utan att det faktiskt finns en bra grund till det. Mm. Liverpool känns ju fortfarande som ett alldeles för stort steg. Lyon känns som ett fullt realistiskt steg, men vad fan ska jag gå till Lyon och göra? Mm. Så känner jag spontant. Jag tänker snarare upp med RB i Bundesliga, bli liksom en spelare de får lite kärlek till, känner att de har lite förtroende för och är skyldiga lite. Och så liksom etablerade i Bundesliga och tar det därifrån. Mm. Jag tycker inte att han behöver en flytt till så länge de går upp. Om de inte går upp, absolut. Men om de lyckas gå upp, då tycker jag han ska vara kvar.
Ah, jag vet inte om jag håller med där.
Finns ju resurser, det finns möjligheter att bygga någonting där. Det kommer inte bli en nedflyttningskandidat, det tror jag.
Visst
inte.
Finns det det, men samtidigt så tycker jag att det är lite för riskabelt att liksom gå, alltså följa med dem upp i Bundesliga. Man vet inte hur de kommer liksom... Hur kommer det gå för Leipzig i starten av Bundesliga? Det kanske går åt helvete.
Och... Men är han så het kan han ju gå in med krav också. Då kan han sätta sig vid ett förhandlingsbord och säga jag vill ha ett nytt kontrakt. Jag vill ha den här utköpsklausulen. Mm. Jag vill ha de här garantierna. Mm. Jag vill ha det och det. Jag tror snarare det än att riskera något. Vad ska han göra i Lyon? Liksom? Det är ju ett sämre skyltfönster än om han skulle etablera sig i Bundesliga med Leipzig, tycker jag.
Ja. Ja. Är det verkligen det?
Portland alltså... vill ju. Vill han till Newcastle, absolut. Dra till Lyon, men...
Alltså Lyon, ja, säljer de Lacazette så kan Forsberg bli den nya Lacazette, ja, det är inte helt fel heller.
Det finns resurser där också, absolut. Men, ja, men jag skulle gilla, jag tycker också om ju, när man ändå sitter kvar i sin klubb lite och har något slags förtroende. Jag hoppas att det fanns en tanke att gå dit från början, att han skulle ta med dem upp och sådär, så jag hoppas att han stannar.
Jag hoppas att han smider medan hjärnet är varmt.
Och... Älskar att vi inte är överens om någonting,
ja,
idag.
Perfekt. Det var många svenskar som gjorde mål igår förresten. Sam Larsson var en annan. Slog in en jäkla frisparksmål för sitt Heerenveen igår. Och, det var förra veckan vi fick frågan... vi ombads att placera honom i valfri europeisk klubb. För att han har ju varit lite ryktesomgärdad, Atalanta bland annat. Och om man ska placera honom i någon klubb så väljer jag faktiskt Serie A. Men jag väljer inte Atalanta, utan jag tar min nya favoritklubb här lite grann, Palermo.
Ja, okay.
För att liksom kolla på vad Hiljemark gjorde. Han hade ju till och med svårt att få speltid i slutet i PSV Eindhoven. Ett halvår i Palermo. Mm. Så är han på väg till Everton, Milan och Southampton helt plötsligt. Napoli också för den delen. Så Palermo skulle jag vilja se Sam Larsson i. Jag börjar få lite... Börjar vurma lite grann för Palermo här.
Ja, köp det rakt av. Mm. Palermo, kanon och stanna kort tid för att ta steget vidare. Du ska nog inte gå dit som 16-åring direkt och hoppas att du ska säljas vid 24. Det
Nej,
är inte riktigt
och gå på 7 lån. Mm. Ska vi ta lite frågor, Patrik?
Kör i vind.
Vi kan ju börja med Anton Götesson. När stänger fönstret, a.k.a. hur kör ni sändningen i år? Det har du stenkoll på, Patrik.
Alltid stenkoll på vår kära sändning. Fönstret engelska stänger ju den 1 februari, vilket innebär att vi kommer stänga den 1 februari. Vi kommer skicka en viss Kristoffer Karlsson och frysa någonstans på de brittiska öarna. Och sen kommer vi köra ett litet specialupplägg i år, tror vi. Vi kommer ha... en sorts sändning hela dagen och så kommer vi intensifiera den med den mer klassiska sändningen. De sista skälvande timmarna, ganska många timmar. Vi är inte helt på det klara med formatet, så vi vågar inte släppa några garantier. Men grejer ska in, godis ska kastas, blåljus ska snurra och Kristoffer Karlsson ska frysa händerna av sig. Som
jag vet
traditionen bjuder.
Jag fick upp hoppet här när jag satt och kollade på Arsenal-Chelsea igår och... Glenn Strömberg som kommenterade och informerade oss om att det faktiskt var 13-14 grader i London. Då kan du glömma att jag står och fryser i sjögrän. Då kan jag götta mig.
Då kan du glömma att stå i London. Det är så det fungerar. Alltså.
Ja, då skickas jag upp till vindiga Skottland.
Absolut.
Dan S. undrar, blir det ingen ny anfallare till Spurs? Och här antar jag att Dan S. då är en Tottenham-supporter som vill se anfallare in. Och
ja, börjar bli lite... Du är ett geni, Kristoffer Karlsson.
Vad sa du?
Du är ett geni.
Ja, jag vet. Och han börjar tappa tålamodet här. Och jag tycker, Dan, du bör inte tappa tålamodet. För jag tycker de här uppgifterna i fransk fotboll där med Augustin, att man vill ha in honom, PSG-anfallaren, på lån, talar för att man jobbar för någon slags anfallslösning här. Alltså, jag tror nog att det kan bli någon slags anfallslösning till Tottenham.
Jobbar gör de definitivt, med tanke på Berahino och annat i somras som inte blev av. Känns ju fortfarande inte som det är helt utslutet med ett sent högt bud. Så att jag håller med, men hoppet om att det ska lösa sig är inte lika högt som övertygelsen om att de försöker, det kan man ju säga.
Olof Frank skriver, om Mourinho tar över Manchester United, är det här då den sämsta truppen han någonsin jobbat med? Och det man får jämföra med i så fall är ju Porto-truppen som han tog...
Som han vann CL med.
Som han vann CL med. Och då måste man faktiskt konstatera att den var bättre än Uniteds trupp idag.
Så det, ja, definitivt.
Det är den sämsta truppen han någonsin jobbat med.
Sen finns det ju saker i Uniteds trupp, alltså Depay, det finns ju en stor potential, det finns ju stort kunnande i Rooney, Mata, det finns ju bra spelare, det sker ju briljant, men det är många som underpresterar, och det känns som, hade de lyckats sätta ett tryggare system, en bättre defensiv, en tryggare grund, då känns det som fler hade kunnat blomma kanske, men det behövs ju absolut nyförvärv, och det behövs att det är andra än Ed Woodward och Louis van Gaal som köper de spelarna uppenbarligen, för det går ju inte.
Nej. Jonas Åkerblom undrar, vad behöver Newcastle köpa för att klara kontraktet, om det nu ens är möjligt?
Jag tror Newcastle kommer klara kontraktet ändå. Jag tycker att de har spelarmaterialsmässigt så är de tillräckligt bra för att vara i mitten av Premier League utan problem, tycker jag. Sen har de ju underpresterat även dem. De skulle ju behöva en ny anfallare, komplement till Mitrovic som inte annat. Det försöker de ju uppenbarligen med. Sen har de ju köpt Chelsea. Han blir nyttig. Han kan spela en enklare sort fotboll som de kanske inte haft tidigare, med lite tidigare inlägg, lite rakare bollar. Det har ju varit lite mycket bolltrill, tveklöst. Och det har varit lite för mycket Ayuso Perez fotboll, att det ska trixas hela vägen in. De behöver lite Andy Carroll, Joey Barton fotboll, lite långa bollar på bänkt, och då Mitrovic är nickstark och John Ushelvi kan slå de bollarna, så har de någon där som kan trycka in dem när Mitrovic nickar mer, som inte bara är Wijnaldum, så kan det nog gå betydligt bättre än det gjort under hösten i alla fall. Jag tror de hänger kvar utan problem.
Kanon. Theo Bergstein undrar, vad käkar man innan en poddinspelning? Jag åt en spaghetti köttfärssås från familjen Dafgårds, värmd i mikro.
Fan, varför? Nu ska vi lämna Silly här för en sekund. Varför i helvete köper man familjen Dafgård? Det här undrar jag genuint alltså.
Jag är inte samma superstjärna som dig själv.
Köp ni alla kroppkakor, de här färdigplastade, så steker de i smör bara. Det är ju 8 gånger godare.
Ja, jag är ödmjuk liksom. Jag tar en riktig arbetarmåltid där innan podden.
Vet du vad det absolut sorgligaste är? Alla kategorier. Det är att familjen Dafgård har en färdig inpackad jultallrik. Och en gång när vi jobbade i Globen, kommer jag ihåg, så gick vi ner på Ica då för att köpa lunch på julafton. Och då är det ju någon herre framför som liksom har gått där, och han köpte en lättöl och sin färdig inpackade Dafgård jultallrik. Lägger på kund, lägger fram och så betalar, och så går ut där med sin, lägger in en fryspåse och traskar ut genom Ica, ut i vinternatten. Det var nog bland det sorgligaste jag har sett någonsin. Jag tyckte det var riktigt smärtsamt. Jag ville följa med.
Ja, men det är en krigare. Jag har all respekt i världen för honom. Alltså, det...
Jag har inget ont om honom, men det gjorde verkligen ont i mitt hjärta.
Hannes Hjärtstedt undrar, hur stor chans är att Stones går till Manchester City? Och det är lite intressant, för det har ju hetat att han ska till Chelsea så småningom, men med liksom Chelsea missar Champions League förmodligen då till nästa säsong, så med ett City som visar genuint intresse här, så tror jag faktiskt att, alltså, om de verkligen sätter foten på gaspedalen, så tror jag till och med att de skulle vara favoriter att snuva Chelsea på Stones.
Ja, jag tycker det är spännande med Stones just det här, för det känns som det är det som har blivit effekten av TV-talet, den första tycker jag. Det är inte att storklubbarna har större plånbok och kan köpa mer spelare, utan det är snarare att det har jämnats ut den här maktfördelningen, så att klubbarna har råd att behålla sina spelare. Sen brukar det ju vara så att man lyckas ett sommarfönster och sen måste man sälja nästa sommarfönster. Om det stämmer så kommer ju Stones gå, och då känns det ju konstigt att gå till Chelsea som inte spelar CL. Sen ska man höja lite varningsflagg också för FC Barcelona, tycker jag. Det ryktas ju lite om Barca där också. Om man kollar, Real har liksom Varane, PSG har säkrat upp Marquinhos. Vad har Barca bakom Gerard Piqué och Mascherano? Mascherano som börjar bli till åren. Ska Bartra hoppa in nu? Han har inte på något sätt övertygat, tycker jag, om att han är framtidens storback. Det hade ju inte varit helt fel för dem att trycka in en väldigt, väldigt spelskicklig John Stones där, som ju känns lite som en Piqué-typ, kan jag tycka. Så att om de får loss lite pengar, så håller jag inte för otroligt att de heller försöker.
Nathan Solomon undrar: tror ni Real Madrid gör en Galactico-värvning i januari, och i så fall vem tas in?
Emmanuel.
Det blir ju
Adebayor.
Det blir garanterat Adebayor in i januari, men jag räknar inte honom som en Galactico.
Va?
Sjukt, va? Men däremot så tror jag verkligen på Lewandowski till Real Madrid i sommar. För jag tror ju också på att de får uppskov på transferförbudet och kommer kunna vara.
Jag skulle säga också jämt och peka på mig, som om vi har kommit överens om grejer. Jag är inte alls säker på att de kommer. Jag tror att de har överklagat till kass, absolut. Men det finns ju prejudikat nu, och FIFA ändå tagit sig lite tid. Så att, ja, det borde finnas goda möjligheter att avklara innan sommaren. Lyckas de inte med det, så har de en del att lösa på en sommar om de ska tänka Lewandowski göra sig av med Benzema. Men absolut, Lewandowski känns som de är intresserade av alla dagar. Sen tror jag fortfarande att det kanske blir svårt då om Chelsea missar CL, eller Eden Hazard flaggar för att han vill bort. Han verkar inte helt nöjd i Chelsea. Då blir det intressant att se om Zidane verkligen kan blunda för Hazard och bara tänka Lewandowski. Och jag har svårt att se att han har råd med båda. Så att, men i januari blir det absolut inte någon Galactico. Det kan vi vara överens om i alla fall.
Jesper Millqvist undrar: vad tror ni om Griezmann till United? Och finns det chans att han skulle gå dit? Tyvärr så tror jag för Jespers del här att Griezmann kommer bli ganska långvarig i Atletico Madrid. Jag tycker man kan utläsa det i intervjuer han gör också, att han är verkligen helt såld på det här projektet. Och vilket också får mig att liksom tro att Diego Simeone kommer bli kvar längre än vad det heter just nu. Ja, Chelsea plockar Simeone i sommar. Jag är inte lika säker på det. Jag tror att Simeone kan bli kvar flera säsonger till. Jag tror att Griezmann kan bli kvar flera säsonger till. Det är i alla fall det jag läser in i liksom vad Griezmann har att säga själv, om att han vill stanna och att han har ambitioner att vinna mycket, mycket saker med Atletico Madrid. Så tyvärr, Jesper, så kan jag inte riktigt se det hända inom jättesnar framtid.
Jag håller med. Jag har svårt att se varför han skulle. Det är ju ekonomiska skäl som skulle kunna flytta på honom. Annars så finns det egentligen inga som helst skäl att gå och lämna Atletico för Manchester United som sitter där.
Då, Patrik, har det blivit dags att tacka för den här veckan. Det var mysigt att komma in och surra lite grann med det.
Ja, jättehärligt. Mm. Det här var ju näst sista Sillypodden, va? Det är lite sorgligt.
Ja, absolut. Och nu får vi fan hoppas på att det smäller till här de kommande dagarna.
Ja, men ni, gott hopp. Pato kommer, Teixeira kommer, och sen så ska vi ha lite bomber på slutet. Så att, vi ger inte upp än.
Mm. Perfekt. Tack för att ni lyssnat. Hej.